Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Bjau, bjau!
Okej.
Hur är läget med det?
Det är sol ute och pistolerna är ute ur hölstren.
Revolverna. Dicks out for your comedian.
Japp. Absolut. Det är bra med mig. Det är absolut tråkigt för Joakim Medin att han blir fängslad.
Det är jävligt, alltså.
Börjar vi nedsväpa direkt? Så?
Nej, vi kan komma tillbaka till det.
Hur är det med dig själv?
Jo, men jag är skittrött. Alltså helt sinnessjukt. Sinnessjukt jävla trött är jag.
Ska du skylla på sommartiden?
Ja, men lite tror jag det spelar roll. Jag behövde också gå in extra tidigt och jobba. Jag måste få lite saker att fixa innan det. Det hjälpte ju inte då. Att ens dygnsrytm var lite fuckad.
Nej.
Så att jag känner verkligen idag att om jag är konstig idag så är det nog framförallt min psykiska ohälsa eller då att jag är svintrött.
Du var klar inte den timmes rubbningen för att du har HSP då som någon skrev om på Bluska.
Är det så? HSP?
Ja, det är inte det. Jag diagnostiserar HSP.
Ja, okej, det är inget B där på slutet.
Nej.
Det är mina arabiska rötter som jag har svårt att skilja på B och P. Ja, okej. Okay. Nej. Vädret är fantastiskt väder.
Det är härligt när det är sol och vår.
Det är sol och det är verkligen vår här i Skåne. Till er som inte bor i Skåne, losers.
Vi har suttit ute och grillat i helgen. Mm. Postat lite ghiblifierade bilder på oss själva. Opsäcken är spräckt, sägs det. Jag antar att man kan engineera dem backwards.
Ja, reversa dem på något sätt kan man nog göra.
För man är en riktig hacksor.
Då blir man besviken.
Ja.
Vi var jävligt mycket snyggare på våra, ja, på våra AI-bilder än vi var i verkligheten. Nej, men solen, det gör någonting med ens hjärna.
Att man blir lite trött då?
Ja, det vet jag inte, men man blir väl också lite glad.
Ja, det tänker jag.
Livet kommer tillbaka.
Så har jag känt.
Man kan stiga till skjutbanan, men jag till exempel, det är trevligt.
Har du gjort det?
Nej, det har jag inte, men det borde jag verkligen göra.
Ja. Gå ut och leta lite myror i
man
skogen.
Kan man kan sitta på uteserveringar.
Japp.
Det är trevligt. Någon som inte går skitbra för är ju Erdogan just nu.
Nej, precis. Han har fängslat sin största utmanare i de kommande, eller inte de kommande, men nästa presidentval. Det är långt tills dess.
Mm, stort halabaloo i Turkiet.
Ja.
Upplopp.
Stora demonstrationer.
Mm.
Men å andra sidan så kanske det går bra då ifall han lyckas komma undan med det här. Så har han bara undanröjt sin största motståndare och kommer vinna nästa ännu mer farsartade presidentval. Liksom.
Ja, men det var också kul, liksom, för jag läste om den här anklagelsen till den här, liksom, CHP, alltså typ deras socialdemokratiska parti, om man ska beskriva dem som socialfascisterna i CHP. Ja. Ja, men kemalister är de väl?
Ja.
Men det är väl alla i någon utsträckning. Men de är lite mer kemalister.
Jag med, du med.
Alla är kemalister. Jag borde inte att strida, jag borde att dö.
Som Atatürk sa, jag förstår det.
Citat, ja. Men det är jävligt, det är en smidig grej att kunna göra det. Och att han då också gjorde det på en av grunderna var att anklagade honom för att ha gett pengar till PKK.
Just det. Så anklagelserna mot Joakim Medin då är typ samma som mot
borgmästaren.
Ja.
Inte kanske att då borgmästaren i Ankara har också har varit och hängt Erdogan dock.
Nej, har han förelämpat presidenten? Har han väl typ nästan.
Jo, men det var, det var väl det.
Så det är väldigt likt.
Det är likt, det är konstigt likt.
Att de
det
har liksom en playbook. En anklagelse. De bara kör jämt konstigt.
Du har varit taskmöt mot presidenten och du har gett pengar till PKK. Jag är med i kemalist. Jag hatar PKK. Jag skit i det. Bara gett pengar till det. Eller är det då liksom den här, du vet, så många grillor har liksom via överallt. Liksom.
Mm. Så fort man betalar för en korv i en kiosk.
Rakt pengar med PKKs kanske köpt smuggelsig. Kommer du ihåg Jingling-cigaretten?
Nej.
Nej.
För att jag är ju inte rökare.
Nej. Myten om Jingling var så här, jag vet inte heller om det är en Malmö-grej, jag tänker att det är större sprit än så, men det var liksom en smuggelsig som fanns tidigt 00-tal eller någonting, som ryktet sa att ingen vet var de produceras någonstans. De var riktigt räliga, det var de. Och väldigt, väldigt billiga.
Att någon måste ju veta att var de produceras, kände man ju. Mm. Den som producerar dem. Eller för de här, gick runt med ögonbindel riktigt länge och sen så satte de sig ner ute i skogen någonstans och där producerade de, så tog de på sig ögonbindel, gick runt igen tills de hörde en väg, gick dit. Då kan man
men eller en så fragmenterad produktion.
Just det.
Att ingen vet att det är cigaretter de gör tills de har gjort cigaretter.
Mm. Liksom. De tror att det här Att de stoppade sågspån med tobakslukt.
Det var lite lukt. Det de gjorde också, ska sägas. Det var inte helt olikt det. Och att det var liksom en, jag vill minnas att det var liksom ett kamelliknande djur på dem. Mm. Hur är det nu? Camel har en dromedar.
Ja, det tror jag.
Mm, så det var nog en kamel på Jinglings förpackningar. Det är verkligen ett sidospår här som inte känns riktigt värdigt.
Nej.
Nej. Borgmästaren i Ankara. Är det Ankara han är borgmästare i? Borgmästaren i Istanbul har ju då alltså blivit fängslad och det har stått på protest och demonstrationer till följd av det. Detta får ETC, dagens ETC, att skicka Joakim Medin dit för att bevaka protesterna. Och Joakim Medin, för den som inte vet det, är väl liksom en svensk journalist som har, han har väl gjort många olika reportage, han har varit i Ukraina ett par vändor, men ja, framförallt så har han väl liksom fokuserat på de senaste åren vad som händer i Mellanöstern med fokus liksom Syrien, Turkiet. Han kom ut med en bok, vi skulle faktiskt ha med honom i podden, sket sig lite, och han släppte en bok för inte så länge sedan som handlar liksom om NATO-processen och Turkiet. Men han har ju då varit mycket i Rojava och liksom bevakat den biten. Och har ju skrivit flera väldigt bra reportage kopplade till det som händer i Syrien just nu. Och han idag är framförallt skribent hos ETC.
Ja, så liksom kopplad till vänsterpress på något sätt kan man ju säga.
Ja, och är väl liksom en uttalat vänster liksom. Ja. Och som väl många journalister är, eftersom att man sett många saker.
Alla journalister utom Sveb-TV som jag kollar på istället. Man vet ju hur de är på DN. Ja,
just det.
Som man kan läsa på internet.
Tal om det så har vi ju fått en lite sponserbjudande för att testa Sveb-TVs vin.
Oh, har vi fått det?
Så det kanske är något som kommer på Patreon. Men då, hur som haver, så skickades Joakim Medin dit. Han anlände till flygplatsen och blev gripen. Och först så spekulerades att han skulle liksom bli utvisad på grund av reasons. Det är ju Rasmus Carnbäck skrev idag och förklarade liksom hur liksom akkreditering fungerar och så att hade det gällt ett sånt ärende så hade han ju bara blivit deporterad liksom. Så att du får inte komma in i landet för du har inte rätt papper för att vistas här. Men nu är ju gripen och han är misstänkt, alltså anklagelse för terrorism har väl ändå liksom cirkulerat.
Ja, sen så vet jag inte för det bara var det förelämpning mot presidenten
sammankoppling
sen,
med
liksom.
PK. Ja, alltså det har ju gått lite olika fram och tillbaka. Och det är ju helt sinnessjukt.
Såklart. Men det har väl också sagt ungefär så här, typ så här har Turkiet inte riktigt gjort förut mot utländska journalister. Så det här är lite nytt liksom. Så här brukar de göra mot turkiska journalister.
Ja.
Inte mot utländska liksom.
Och ja, för det är ju inget nytt.
Nej, precis.
Att fängsla olika journalister i Turkiet.
Och lärare och åklagare. Och
borgmästare.
Verkligen, allt möjligt liksom så. Det är liksom en ganska utbredd politisk förföljelse via liksom rättsväsendet då med olika mer eller mindre påhittade anklagelser. Det var ju också någon brittisk journalist som blev bara utvisad istället samtidigt. Som också ändå verkar lite som att det är lite ovanligt att de tar i så mycket. Liksom. Så det kan ju också vara att de liksom verkligen vill stoppa utländsk rapportering som kanske läses i Turkiet för att Erdogan känner sig hotad av de här protesterna. Liksom. Det är ett stort problem för
att det kan finnas flera olika förklaringar. Alltså, jag tänker att Joakim Medin har ju varit en röst i Sverige som ett land som Turkiet har gjort ganska mycket fokus på. NATO-processen, Erdogan-skändningarna då i den här dockan. Men också på grund av Sverige så är det ett väldigt uttalade stöd för det demokratiska projektet i Rojava. Och att Joakim Medin har varit väldigt tydligt profilerad, i alla fall i Rojava-grejen. Och här blir det liksom en möjlighet att på något sätt liksom sätta åt Sverige eller liksom inrikespolitiskt kommunicera. Kolla, vi lät inte detta liksom passera obemärkt. Det är väl liksom intressant på flera sätt. Det är ju fruktansvärt för Joakim Medin och jag hoppas verkligen att han liksom, när Turkiet har fått flexa lite så kan de skicka hem honom igen och så. Eller för den delen att han trots anklagelserna behandlas väl på grund av de diplomatiska eller liksom mellan nationella eller transnationella liksom relationerna på något sätt. Men det är ju också så att liksom högern i detta har ju reagerat väldigt intressant i Sverige. Det sker en ganska liksom aktiv kampanj liksom egentligen hela högerspektrat från liksom högerextremister till moderata politiker att vilja liksom svartmåla Joakim Medin. Och då på något sätt säga att det här liksom är bra gjort av Erdogan. Och det är väl antagligen för att de hatar ETC jävligt mycket. Men det är ju också, det, någonstans så känner man ju ändå att ekar i det att de också, de gillar ju inte Erdogan för att han är muslim liksom.
Mm.
Men de gillar liksom ändå det Erdogan.
Auktoritärt samhälle.
Ja, de liksom. Gillar och kan. Ja. Liksom, det är ändå nice när man bara får ta någon jävla journalistbög och bara slänga honom i fel. Alltså, och i det så har ju även då ekat då att han på något sätt skulle vara medlem i PKK, vilket är ju jätteroligt. Alltså det är ju en fantastisk anklagelse.
Verkligen.
Att det är dumt liksom. Men också då att han skulle vara med i Rojava-kommittéerna och varit med och hängt upp de här dockorna liksom.
Och beviset för det att typ han har rapporterat om när det hände liksom.
Ja, och att det är kul. För att jag tänker ofta att högern liksom förstår sin fiende som man förstår sig själv. Och det är något jag återkommer till podden. Och jag tänker verkligen att de är så. Vänstern består av 10 000 personer som sitter och bölar på internet. Och så är det typ en kille som gör allting.
Just det.
Och i det här fallet är det Joakim Medin.
Ja.
Så att om någon har gjort någonting kopplat till Rojava, då är den här jävla Joakim Medin där. Och det här, nu har han varit igång igen. Och att det inte bara då gäller Erdogan-dockorna, utan att det också gäller PKK.
Ja, visst.
Det... Är det sånt krig där nere igen? Nu håller de på. Är det Joakim Medin där?
Ja. Men alltså, Moderaterna som har härjat med det är ju sådana då Twitter-moderaterna,
ja,
antar jag.
Ja, ja, precis.
Det är liksom, för, från regeringen har de väl ändå sagt så, han ska självklart släppas och vi arbetar i tysta.
Ja, Muffy talade väl sig och var så att han skulle släppas. Och, alltså, lite oväntat.
Då vet man inte hur de faktiska ansträngningarna ser ut där. Jag menar, det var väl trots allt en borgerlig regering när de släppte...
Martin Schibbye.
Ja, precis. Så jag menar, även borgerliga har ju ansträngt sig för att svenska vänsterjournalister ska släppas ur olika regimer. Förut, det är liksom, tycker inte jag, är otänkbart att man liksom ser det som ett statsmässigt projekt att vara så. Svenska journalister ska inte gripas. Nej, oavsett, absolut, deras politiska.
Kan...
Så mycket statsmannamässigt tror jag fortfarande det kan finnas i Moderaterna. Liksom. Mm. Det är inte SD som de ministrarna. Liksom,
men det var väl att ändå. Utrikesdepartementet eller utrikesministern till och med uttalade att det var ett konsulärt ärende. Ja, men att det är liksom kopplat till hur liksom det stödet Joakim Medin i egenskap av att vara svensk medborgare och så vidare och få, inte då ett diplomatiskt ärende, alltså som då handlar om relationen mellan Sverige och Turkiet, vilket ju är två olika saker.
Ja, absolut. Samtidigt har de sagt att de ska lyfta det på typ toppmöten och sådana saker.
Med en fistbump.
Ja, precis. High five, va? Turkiets representant, tror jag inte.
Nej, det tror jag. Nej, du är mer här på tuffuffe, kommer att sätta ner foten.
Nej, men det är det man inte vet, absolut, tänker jag. För ja, men, alltså, det finns ju också så, man brukar väl tänka på det som att David Isak exempelvis fumlades bort lite från Sveriges sida. Var det inte typ att man gick ut och uttalade sig offentligt först och då blev...
Nej, det blev liksom hetsad eller någonstans. Att
det blev
liksom...
prestige i det, ja, från deras sida och då... kunde man inte sen göra den här tysta förhandlingsdiplomatin liksom.
Absolut.
Så att jag menar, det kan ju vara så att det faktiskt pågår sådana ansträngningar som man inte ser. Men det vet ju inte vi. För det bygger ju på att vi inte ska veta det då.
Just det.
Att
liksom det, just det. Det är uppsex, så att säga.
Ja.
Hoppas att han släpps omgående. Och liksom allt stöd till Joakim Medin och hans familj som måste befinna sig i en fruktansvärd situation. Ja, och stort stöd till alla de turkiska aktivister som kör för att Turkiet inte bara ska fortsätta rasa neråt i liksom diktaturträsket.
Verkligen.
På tal om OPSEC, har du hängt med på signaltåget nu liksom, när folk ska lämna Meta och så vidare för, och den svenska diskussionen om att man typ krävde att Signal skulle skaffa sig en bakdörr?
Nej, inte hela det. Men
du är inte signalgärvis.
Nu dröjer jag med OPSEC här, men vi kommunicerar en del på Signal.
Mm.
Ja. Så mycket uppsäkert i den här porten.
Vet du en sak man inte ska göra om man har en hemlig signalgrupp?
Det är väl att bara lägga till folk slumpmässigt från sin telefonbok, inklusive sina fiender då, vars nummer man har lagt in.
Världen har haft nöjet att liksom få följa lite hur den interna diskussionen ser ut i den amerikanska statsapparaten kopplat då till hämndbombningar av Yemen.
Precis. Houthi PC Small Group, som chatten nu är känd som över hela världen.
Den var väl även känd som det som heter hade det namnet.
Ja, precis.
Ja. Det tog lite tid när jag fattade vad PC stod för.
Vad är det nu då? Är det People Concerned eller någonting? Nej, något sånt.
Nej, det är...
Principals Committee står det för då.
Vilket då oftast då syftar på en samling av senior national security officials.
Så det är så här en inre krets av folk som är med och beslutar saker liksom.
Den här signalgruppen läckte ju för att en journalist från The Atlantic blev tillagd i en grupp med ett ganska spännande, liksom, spännande medlemmar. 19 medlemmar vi typ vet vem de är, som åtminstone är namngivna. Och sen plus liksom en serieoperatör.
Som Atlantic inte vill släppa namnet på för att de bara, han är inte en offentlig person och då röjer vi faktiska säkerhetsintressen.
Liksom. Ja, och det kan väl vara farligt för den här personen, får man ju lite...
Ja, ja, precis.
Alltså så att det är direkt farligt för den här personen. Och det är en ganska schysst samling personer. Det är verkligen ingen nobody som är i den här gruppen liksom. Vi har Walker Barrett som är stabsmedlem i The House Armed Service Committee för republikanerna. Secretary of Treasury, alltså finansminister. Director of National Intelligence, det är Tulsi Gabbard.
Det är jag har typ missat det, men hon har blivit republikan och mer galen. Alltså.
Försvarsminister, Pete Hegseth. Sen lite andra personer från finansdepartementet. Joe Kent, acting chief of staff for the Director of National Intelligence. En av USAs alla underrättelseorganisationer. En Jacob, som man fortfarande inte vet om det. Brian McCormack, Chief of Staff for the National Security Council. Deputy Chief of Staff for Policy. En rådgivare för amerikanska utrikesdepartementet. Och chefen för CIA. Inrikesminister Mark Rubio. White House Chief of Staff. United States Special Envoy to the Middle East. Alltså Witkoff då, som det har pratat om mycket. National Security Advisor Mike Waltz. Principal Deputy National Security Advisor Alex Wong. Och slutligen...
Såklart, J.D. Vance.
Ja. Så det är liksom verkligen så här, det är vi är gänget som stöttar Trump i att ta olika beslut. Vi har en signalchatt ihop. En tabbar sig duktigt. Och det är liksom en tabbe på nivån, är det verkligen en tabbe?
Absolut, eller är det någon sorts inside-jobb liksom, att någon har lagt in fel persons telefonnummer på fel namn i hans telefon för att fucka upp inifrån eller någonting. Det har väl ingen riktigt sagt sen. Det finns inte riktigt något som tyder på det, mer än olika konspirationsteorier på Twitter liksom, men...
Jeffrey Goldberg då, som lades med i gruppen, han hette också bara JB i gruppen. På sin signal då, helt enkelt. Vilket ju också är roligt att vara så här, vågar jag ändra namn nu? Kommer någon fråga, vem är JB?
Och hans liksom argument också för att han var kvar i den här gruppen, fast han fattade att den handlade om säkerhetsintressen då, liksom, för det är ju potentiellt ett brott att vara det. Liksom.
Absolut.
Var ju så, jag trodde att det här var någon som sitter och lurar mig, och därför vill jag ha koll på vad det var för gäng. Liksom. Mm. Jag kunde ju aldrig tro att de faktiskt la till mig i den här gruppen. Det vore helt bisarrt. Vilket det ju verkligen är. Liksom. Alltså, att de råkar lägga till fel person är en sak. Men att de då ska lägga till just
det är lite
den här personen.
Alltså.
Det är det som får en att tro att så här inside job-grejen känns troligare. Liksom. Men sen, liksom, alltså, ena sidan tänker man, hur kan inte någon liksom, ifrågasatt det här? Hur kan inte någon kollat upp vilka andra som är med i gruppen är och sådana saker? Samtidigt, ifall man själv var liksom big boss i USA:s liksom Trump-administration och blir tillagd en sån signalchatt, då tänker man att det är någon annan som står för den säkerhetskollen liksom.
Någon måste ta ansvar för det här.
Det är väl inte jag som bara är någon jävla minister för transportfrågor, men så liksom, det är inte så konstigt heller, kan jag tänka, att ingen liksom går igenom listan och
har du gjort den grejen någon gång att man skriver något jävligt taskigt om någon? Och då när man skriver det så har man ju tänkt på den personen.
Hur skriver man det till?
Och så skickar man det till den.
Nej, jag har aldrig gjort det.
Nej, du skriver inte taskiga saker om människor. Nej, det kanske är därför. Kan det vara så att Mike Waltz liksom tänkte jävligt mycket på Jacob Goldberg? Att han var så, jävla svin alltså.
Tänk på, han fick göra på det här.
Ja. Han ville jag verkligen inte. Nej, en annan möjlig teori är ju att det är fel telefonnummer bara. Och av en slump.
Men den slumpen finns ju inte i liksom världshistorien.
Nej, men i den här tidslinjen, då är det så att det bara diffar en siffra mellan Trump. Att det var Trump som skulle vara den sista. Men de har nästan identiska telefoner. Han la ju sig in i den här chatten, och till en början så handlar ju den här chatten om liksom andra grejer. Som jag tolkade liksom med typ så vem som ska tillsättas för olika...
Typ möte,
ja. Ja,
om,
ja.
Fast om det här, men liksom...
Ja, precis. Men någonstans så ballar ju chatten ur liksom.
Ja, igen, tänker jag att så här, typ, det är väl så här de pratar, det är väl inte så konstigt liksom, egentligen. Men de håller på att tjabba lite om ifall de ska bomba Houthi-rebellerna i Yemen eller inte. Liksom. Och sen så bestämmer de att de ska göra det. Och sen så rapporterar de hur det gick, vilket ju är en ganska såklart vidrig rapportering såklart. Att de sitter där och hurrar över att typ någon gick in i sin flickväns hus, nu så bombade vi det och hela byggnaden kollapsade. Vilket man ju då, så här, bara, det är ju en byggnad för civilister då. De har inte utfört någon varning eller någonting, de har bara bombat ett vanligt bostadshus och är jätteglada över att det har rasat ihop. Liksom. Alltså, det är ju lätt att man lite missar den sinnessjuka dimensionen i det, men... Ja, det är väl inte heller förvånande någonstans, men ja, det får väl också sägas i sammanhanget. Liksom. Då, när liksom det stämmer med verkligheten, då går den här journalisten ur gruppen. För då vet han ju att den är på riktigt, och då så blir de här frågorna om spionage och så väldigt reella liksom, för honom. Att det är farligt på något sätt för han också att vara kvar i den där gruppen i den situationen. Vilket man ju då tänker sig att det blir en väldigt, väldigt rolig situation när det bara står JB left the group och då börjar alla svettas. Så här bara,
vem JB? Vem är
det som har lämnat gruppen?
Är det Jelly Bean? Gjorde Trump så? Nej, men... De vet ju att Trump inte är med, ska säga, så det kan ju inte vara det, för de refererar ju till vad Trump tycker om olika saker. Men det som har hänt då, som föranleder den här bombattacken mot Yemen, eller bombningen av Yemen, är ju att, som många säkert känner till, så har ju vapenvilan i Gaza, den har ju kollapsat efter att Israel ville fördröja fas 1. Kommer du ihåg faserna i vapenvilan?
De vill inte inleda fas 2.
Nej, men exakt. Så fas 1 var vi ska fånga till varandra. Fas 2, det ska typ bli en permanent vapenvila.
Och det ska ges fler fångar.
Det ska fortsätta dess ut. Fas 3, vi ska lyfta blockaden av Gaza och Hamas ska typ inte styra längre, men det ska vara någon annan ish liksom. Och fas 2 då, som hade inneburit en permanent vapenvila, vill ju Netanyahu inte ha.
Nej.
Så att det har ju skett många brott mot vapenvilan liksom, under tiden, men, eller under den har fortlöpt. Men det, Hamas sista försök att liksom hålla vapenvilan vid liv, och dealen om, då säger Israel liksom, men vi kan förlänga fas 1 så vi fortsätter det utbytet, och så säger liksom Hamas så, nej, men vi ska gå över till fas 2 nu, för det är det vi har bestämt. Då tar Israel ett par liksom punkter som de menar är då ett brott mot vapenvilan, alltså där Hamas inte har kunnat liksom genomföra de bitarna de har lovat, och liksom drar igång kriget igen och har begått fruktansvärda massakrar de senaste dagarna. Alltså helt sinnessjuka liksom. Och i samband med detta så hade ju under den här vapenvilan så hade ju Houthi sagt då att under vapenvilan så kommer vi inte fortsätta attackera handelsfartyg i Röda havet. Vi kommer fortsätta attackera israeliska fartyg.
Mm.
Men vi kommer inte attackera liksom, vi kommer inte stänga sjöfarten genom Röda havet. Och sen försökte väl i samband med att vapenvilan kollapsat, eller att Israel upplöste vapenvilan, så började ju beskjutningarna igen, och vid ett tillfälle så attackerade Houthi, eller försökte Houthi attackera ett amerikanskt örlogsfartyg. Och det är ju den här do not touch their boats-grejen ju, att jänkarna flippar ut om man pillar på deras båt.
Okay. Ja.
Och den här bombningen är ju ett svar på det. Liksom. Intressant nog, som jag ändå tycker är liksom en intressant punkt i detta. I den här debatten i signalgruppen så ser ju J.D. Vance då framför allt, men han ser ju det som att USA gör någonting för Europas del.
Han alltså, skriver, I just hate bailing out Europe again.
Ja, att det är liksom Europa som borde göra det här.
Ja.
För att det påverkar Europa framför allt. Och då antar jag att han syftar på att liksom, den amerikanska handeln från Östasien sker rakt över Stilla havet.
De skriver ju till och med att bara 3% av USAs handel går genom Suezkanalen. Men 40% av Europas handel går genom kanalen.
Så det borde vara Europa som bombar Houthi. Ja. Liksom. Ja. Trump hade ju upptakten till detta också, liksom hotat Houthi och sagt, från och med nu så kommer vi se alla attacker från Houthi som attacker från Iran.
Mm.
Och så vidare, liksom stappat upp retoriken. Och sen genomförs den här bombningen, och de beskriver det i gruppen. Väldigt informativt bitvis. Bitvis lite som dataspelskänsla.
Alltså du menar vad de faktiskt har gjort eller så?
Nej, vad de skriver.
Om bombningarna.
Ja, precis. Mm. Man får liksom så killar som spelar dataspels vibe över det liksom.
Och det var ju också en roligt efterspel då, att de har sagt så, nej, det var inget hemligstämplat som skrevs i den chatten, för att försöka spela ner misstaget de har gjort med att lägga till den här journalisten, varpå då Atlantic säger okej, men då släpper vi det, för att ni har ju sagt att det här är inte hemligstämplat, liksom. Då kan inte det vara fel. Då är det ju uppenbart sånt som borde vara hemligstämplat, för annars så finns ju ingen poäng med militär sekretess, liksom, ifall man tycker att det här ska vara öppet. Liksom.
Nej, och det är väl intressant att de också faller i den här Atlantic-fällan.
Ja,
också.
Ja.
Så att de borde ju såklart sagt. Om en journalist är så här, vi har ett gräv på er här. Ah, ja, vadå då? Vi har det här. Oj, den kan de ju bara fått genom att läsa den här chatten. Vilken tur att de inte skrev med de här andra sakerna som också stod i den chatten. Nej, det står ingenting i den chatten. Det är bara trams, det är inga konstigheter. Nej, de hade andra delen också. Alltså, för det är ju det som Atlantic delar upp den här. Ja, alltså, släppen i två delar. Där de då, mycket riktigt som du säger, att de sen släpper de andra delen. Som är i mer klar form, liksom, det är det här ni diskuterar. Det de då säger som ju är farligt, eller i teorin då, i alla fall hotade operationen, så kanske inte var nödvändigtvis jättefarlig för USAs del, så är det ju att det är ju verkligen ner till tid och plan ska lämna olika platser, vilka mål det är och så vidare.
Så ifall Houthi hade en luftvärnskapacitet som kunde ta ut plan, så visste de precis när de skulle aktivera dem och rikta dem mot vilka, alltså vilken del av himlen eller
ja, liksom, alltså, var de skulle komma ifrån och så vidare. Men det finns ju också en politisk debatt i diskussionen, den här liksom rädslan för att det ska straffa Saudi till exempel.
Mm.
Och oljeproduktionen i Saudi.
Ja, men alltså det är väl liksom den största liksom krisen för Trump sen han tillträdde egentligen på något sätt. Att det är först skandalen på något sätt där de verkligen har trampat i klaveret liksom. Nej, men jag tänker också att det här som Vance säger liksom, dels så får man lyfta blicken lite, så kan man ju liksom utifrån bara då, inte från den här poddens vänsterperspektiv, men ifrån liksom något geopolitiskt länders intressenperspektiv säga, har han inte lite rätt då liksom? Ifall nu 40% av Europas handel går genom den här Suezkanalen med bara 3% av USAs, varför är det USA som liksom kommer och städar upp efter det? Och motargumentet är ju för att USA vill vara världspolisen som liksom löser alla såna här problem, för då bestämmer man också över allt annat i världen typ liksom. Men där kanske Trumps och då J.D. Vance politiska linje är att USA ska sluta vara det på något sätt, i någon utsträckning liksom. Vi pratade om det i tidigare avsnitt också, om hans uttalande på den här militära konferensen var det va? Eller försvarskonferensen, vad man de nu kallar det, i Tyskland, om att EU är så dåliga liksom, och europeiska ledares förskräckelse på något sätt inför vad han sa där liksom, att man kan fråga sig ifall det verkligen har satt igång en process, eller ifall man kan fråga sig ifall det finns en process av liksom att bryta den här transatlantiska länken, som ju är väldigt definierande för hela liksom västvärldens världsdominansförhållande liksom. För ifall man ska liksom hårdra det lite, den här atlanticism eller transatlantiska pakten som har funnits med NATO och så, har ju gått ut på att EU i någon utsträckning har levt i USAs beskydd liksom. Kalla kriget är liksom i någon utsträckning att USA skyddar Västeuropa mot Sovjet liksom. Priset EU betalar är väl liksom politisk uppbundenhet mot USA. Det USA betalar är ju att de har haft mycket högre försvarsutgifter, eller de har haft mycket högre militära utgifter, har liksom använts i Europa. Det är ju massa NATO-trupp från USA stationerade i Europa. Nu är det väl, efter Ukraina och så är det väl 100 000 amerikanska soldater liksom som är här. Och finansieringen av Ukraina under kriget, det har ju varit så, Trump säger att det är bara vi som gör det typ, Europa bidrar ingenting. Men i verkligheten så kanske man bidrar 50-50. Men då är det ändå så, USA ligger på andra sidan Atlanten, men det är de som till hälften bekostar den här europeiska landets liksom försvar. Man kan ju ändå se att på något sånt dataspels geopolitiknivå att J.D. Vance och Trump är så, varför gör vi det liksom? Kan inte de betala för det här själva, europeerna liksom? Varför ska vi gå in och täcka det? Och då tänker jag så här, ifall det här brottet på riktigt håller på att ske, vad får vi för liksom konsekvenser av det på lite sikt? Man kan ju tänka både för liksom hela världens geopolitik, men också bara för Ukraina-konflikten så liksom. Ifall man tänker sig att Europa liksom, eller EU eller så, europeiska länder reagerar med så här idén att okej, men USA kommer inte stå för det här för oss längre, vi måste göra det själva. Då kan man också tänka sig att liksom hur man intervenerar med Ukraina kriget förändras lite, eller så. Och ifall vi ska kolla på liksom faktiska tecken på det, så tycker jag att det finns några, även ifall det kanske är liksom mer indikativt än stora faktiska förändringar som har skett liksom. Men vi har ju den här situationen med att EU säger att man står så mycket bakom Ukraina liksom, samtidigt som man har tillåtit all den här gas- och oljehandeln med Ryssland liksom. Och att man på något sätt tänker att ifall man finansierar Rysslands krigskassa, så kan man inte på riktigt tycka att det är liksom en hot mot en själv som man måste sätta stopp för liksom. Men efter det här J.D. Vance tal och liksom den reaktionen i Europa så har ju Tyskland exempelvis beslagtagit ett skepp ur den här ryska shadow fleet, som man säger, liksom skuggflottan, som då transporterar olja genom de här handelsembargorna liksom. Och hon, den här EUs president, eller vad fan hon är, Ursula, det är det här med att vi inte vet hur EU funkar liksom. Ursula någonting, ja, var ute och pratade om, och efter något beslut i någon EU-instans. Jag har verkligen så dålig koll på detta. Så.
Någonstans i EU sa någon som vi tror är president, hon heter väl Ursula
Van der Leyen. Nämligen att Ukraina nu ska bli ett stålpigsvin som ska vara omöjligt att äta upp. Steel pork pine.
Det känns så jävla, de kunde också bara sagt igelkott. Ja. Det känns så jävla exotifierande.
Det ligger ändå någonting i stålpigsvin på svenska, kan jag tycka. Om man ska återbeväpna Europa och liksom man ska ta jättestora lån för att finansiera det här. Och 650 miljarder euro ska gå till det. Men också då liksom Tyskland som Europas faktiska liksom största nation och viktigaste har ju också ökat sina militära anslag och så. Och man pratar om att liksom EU börjar kolla på hur man kan säkra sin egen stålproduktion till exempel, som ju är väldigt så konkret. Så ska man försvara sig själv så behöver man stålproduktion för att bygga stridsvagnar och eller att man bygger vilket liksom militärt materiell som helst i princip. Du måste ha stål och så. Ändrade strategier kring energiförsörjning och sådana saker. Just det här med att vara beroende av rysk olja och gas. Att det verkar ändå som att det har skett en gradvis omställning med exempelvis Österrikes beroende av rysk gas som var väldigt hög vid liksom Ukraina-konfliktens utbrott. Men att de ändå har jobbat hårt på att ställa om de där avtalen, importera LNG då från andra håll istället. Och till slut var det väl att de typ tyckte att Gazprom hade brytit deras avtal, så därför behöver de inte betala längre, så beslagtog de deras gas och då sa Gazprom att de ska sluta leverera till dem och sånt. Så jag bara tänker så här, de här sakerna är ju lite mer än bara retorik liksom, att det är tecken på någon sorts paradigmskift eller så. Eller det skulle kunna vara det i alla fall. För om man ska säga emot mig då, så kan man ju säga så här. Ja, eller så bara är det Trump och de egentligen vill uppnå är att Europa ska öka sina, eller NATO ska öka sina militära utgifter upp till den här 2%-gränsen eller 3%, vad man nu snackar om, att man ska höja det till. Och bara de gör det, då kan man tycka att man har vunnit och så är man nöjda med det. Och det där har ju liksom alla amerikanska administrationer sagt i liksom 20 år så. Varför någon är ute upp till vårt 2%-mål och när, ifall man gör det och Trump är borta, det blir en annan president, då kanske allting bara återgår till samma förhållande mellan EU och USA. Nu har man fått på svart på vitt att USA kan ändra sig och bara fucka en liksom. Kanske man inte litar på dem på samma liksom basis eller så.
Nej, och det har ju återaktualiserat debatten som jag vet att till och med typ Jonas Sjöstedt som var ute och sa det, att det kanske är smart att ansluta sig till det franska kärnvapenparaplyet till exempel och så vidare. Nu ska jag inte säga att det var Jonas Sjöstedt som sa det, men att liksom, om man inte kan lita på den amerikanska kärnvapenparaplyet, om man föreställer sig att man behöver ett kärnvapenparaply, då får man ju skaffa ett annat.
Ja.
Jag vet inte, det finns ganska många saker här jag tänker att jag skulle vilja kommentera. För
jag hade en lång radda med grejer som du inte fick svara på nu. Så
ja, men precis. Jag tänker att vi börjar i början, så kanske jag skulle säga så att jag tänker inte att USA städar upp det som händer i Yemen. Jag tänker att det är viktigt också att tänka att, eller viktigt att komma ihåg, och nu menar jag inte det liksom, att jag tror inte USA heller tänker att det de gör är att avsluta Houthis attacker. Varför gör inte Europa det? Nej, men det här var ju en riktig fråga. Varför löser inte Europa det själva? Det finns liksom en lösning på det här.
Jo, uppenbart så sluta då
tillåta Israel att begå folkmord.
Precis.
Förhandla med Houthi då. Eller förhandla bort den här konflikten. Ja. Gör det parallellt med krigföring. Ta bort energikällan. Ta bort det som skapar det här. Det hade ju varit en väg liksom. USAs bombning av Yemen kommer inte stoppa attacker över Röda havet. Det vet vi ju. De här bombningarna funkar ju inte. Alla som har försökt sådana grejer, det går liksom inte. Förutom kanske i Kambodja då. Men vi släpper den. Så att det finns ju inte bara att så, USA är världspolisen liksom.
Mm.
Utan USA är också, använder makt, projicerar makt på ett sätt som man ju också kan, både då moraliskt inte hålla med om, som är det är helt vedervärdigt det ni gör, men också strategiskt inte hålla med om. Det ni gör kommer inte leda till de målen vi vill ha. Och här kanske målen ser annorlunda ut liksom. Det som ju gör att Europa, om vi får prata om det som en enhet, misslyckas med detta. Varför de misslyckas lösa det här problemet är bland annat är så himla investerade i amerikansk utrikespolitik. Så att Europa, på grund av den makten, mjuka makten och liksom hårda makten som USA har, förhåller sig till konflikten i Israel, allt mer dessutom ska sägas, även om det har fluktuerat över tid, som om att vår utrikespolitik, om man kan säga att vi är detta, och USAs utrikespolitik är samma.
Mm.
Att vi har samma strategiska mål. Att vi har samma, liksom, att det, vi vill uppnå samma sak. Och då blir det, av någon outgrundlig jävla anledning, även för USAs del, så är vårt mål att Israel ska få växa och existera precis på det sättet som de själva behagar. Helt utan gränser. Av någon anledning så är det Europas och USAs strategiska mål. Jag vet inte varför det är det. Alltså, det verkar ju som att det skapar en hel del problem för Europa och USA att lägga sig platt inför Israels regeringar.
Liksom. Mm.
Problem som skapar långa, långa krig som Europa bestämmer sig för att vara inblandade i. Som är mest verkar på projicering av amerikansk utrikespolitik. Och det är här jag tror att USA gör sitt strategiska misstag. Då får knyta tillbaka till den här om transatlantismens död. Är att med det så dör också sammansvetsningen av våra strategiska mål. Och då pratar jag våra där som Europa. Och det är otroligt kostsamt för USA. Och missförstå mig rätt. Europa är fullt av jävla skitländer med skitledare.
Sverige bland annat.
Bland annat Sverige då. Som vill fruktansvärda saker. Jag tittar på dig, Frankrike. Liksom, det ska vi vara på det klara med.
Mm.
Det finns ju också möjligheten eller embryot till en annan utrikespolitik. Till andra typer av allianser. Till andra typer av gemensamma strategiska mål. Som inte nödvändigtvis då i den här tiden vi har levt är samma som USAs. Så det är ju ett otroligt högt pris de betalar. Om det är värt miljarderna som de sparar, alltså det är väl svårt att säga, men det tror jag att man ska vara högst medveten om. Och det här blir heller inte begripligt. Alltså hela den strategiska situationen blir heller inte begriplig ifall man tar i beaktande att USA, Trump-regeringen då specifikt, inte längre ser Europa långsiktigt som en strategisk allierad.
Mm.
Och det är där jag tror vi är. Och det tror jag J.D. Vance, det tror jag Trump. Jag tror inte de ser det. Jag tror att de ser Ryssland på sikt som en viktigare samarbetspartner, inte som allierad, men som en samarbetspartner. Jag tror att de ser Saudi, Gulfen, som en viktigare samarbetspartner över tid. Och sen så specifika brittiska länder, eller specifika europeiska länder, så som England, under en Tory-regering, tror jag de kan se som. Utan då tror jag de snarare tittar på Australien till exempel.
Och just det i relation till att man ser konflikten med Kina som den viktigare överordnade konflikten på lång sikt, som vi har pratat om många gånger förut. Liksom. Nej, precis. Och man kan ju alltid ha det liksom då, samtalet på något sätt om de här strategiska målen de verkar ha, fast de samtidigt verkar ta en massa dumma beslut som inte uppnår dem. Varför gör de så? Är det för att de inte har de målen man tror att de har? Är det för att de är dumma och inte vet hur de ska göra? Är det för klantighet? Eller för det, är det för krafter som styr dem ditåt utav andra anledningar som de inte kan sätta i andra hand? Liksom. Det finns, alltså nu låter jag konspirationsteorier, ja, men jag menar mer så här typ inrikespolitik.
Förvånad att det skulle komma från dig här.
Jag menar
vad är det för krafter som styr dem i riktningar?
Då menar jag typ så här, plisa sin egen partikader i republikanska partiet, eller så här typ välja basen i USA eller någonting. Att det
här, inrikespolitiska skäl så behöver de
för att vinna nästa val, ja. Så ser det snyggare ut för oss att vi säger att vi ska sluta vara världspolis än att de faktiskt tjänar på att ta beslut i den riktningen.
Drivs liksom. Av liksom...
Hur ska vi bli de som bestämmer i vårt land, eller hur ska vi bli rika personligen till och med, liksom, alltså sådana saker. Man kan också skapa den motivbilden och bara se, fundera på det som händer liksom, och vad konsekvenserna blir liksom, eller så. Jag har målat upp de här två scenarierna om liksom en faktiskt brott och bara en liten justering. Och sen så då, jag är otacksam att jag passar bollen till dig och säger, vad tror du?
Jag vet inte vad jag ska svara på nu. Vad jag tror att...
Ja, tror att det här är liksom inledningen på ett brott av den, av atlanticismen, dens kollaps liksom? Eller tror du att det bara är lite Europa höjer sina försvarsbudgetar lite och sen så återgår det mest till det som det har varit innan liksom?
Ja...
Vi kommer återkomma till den 20 år och då kommer alla glömt det, så det är lugnt att du säger
nej,
vad
men
som
jag
helst.
Tror ju att vi ser USAs kollaps. Liksom. Mm. Jag tror inte vi ser USAs kollaps som i att det kommer att splittras till massa små länder. Och så. Men jag tror vi ser USAs tillbakafallande till liksom att vara andra plats i världen, eller åtminstone vara i, liksom, i finalen, i fighten om vem som ska bestämma i världen. Och det tror jag är någonting som kommer att bli tydligare med åren, men jag tror ju också att det här handlar om inneboende liksom, problem i kapitalismen som handlar om att vi befinner oss i ett permanent tillstånd av kris. som vi på något sätt ser i någon typ av mikrovariant i vår egen ekonomi just nu, eller vår då, Sveriges ekonomi, ser vi liksom en mikrovariant där vi befinner oss i en lågkonjunktur, men där man liksom ändå sänker räntorna för att man liksom inte har 10% arbetslöshet, men vi får liksom, det är någonting med ekonomin som inte fungerar just nu. Och jag tror att USA försöker nolla systemet på något sätt för att kunna liksom kickstarta skiten igen, att försöka dra igång sin ekonomi. Klarar sig Kina ur den här krisen på riktigt, alltså inte ta mest stryk på samma sätt som de gjorde genom krisen 08 till exempel, där Kina tog stryk ekonomiskt men inte alls i relation till resten av de starka ekonomierna. Då tror jag mycket väl vi kan se ett läge efter en sådan, när den här krisen är berörd. Liksom, eller övergår till någon typ av högkonjunktur igen efter lite krig, där Kina är på, även alltså ohotat är på toppen. Det kommer ju ha stora geopolitiska effekter. Vad som mer liksom var intressant ur någon krigsdimension, så tror jag att vi har ett Europa som känner att de måste axla USAs ansvar på något sätt, kommer te sig väldigt annorlunda från ett USA liksom. Vi har ju haft att Macron och Strammer möttes och försökte liksom rally around the flag på något sätt, för att försöka dra till sig stöd kopplat till att Europa skulle steppa upp och kanske till och med då säga, men vi kan sätta in en tröskelstyrka i Ukraina om det blir en vapenvila där liksom finns. Och frågan är att om man upplever att USA drar tillbaka sitt svärd från Europa på något sätt, att man också kan hamna i ett läge där Frankrike och England kommer behöva tampas om ledarskapet och då driva varandra till att faktiskt sätta in trupp i Ukraina. Och då tänker jag inte liksom i någon frontlinjeposition och så. Jag föreställer mig att om jag hade varit dom och skulle sätta in, och använder situationstecken här, fredsbevarande styrka i Ukraina, så hade jag satt in ett par mobila brigader som kunde kunna röra sig snabbt, ta sig till olika delar av fronten.
Ja, men England och Frankrike säger du, absolut, det är väl inte aktuellt att Tyskland skulle sätta någon trupp i Ukraina, liksom det går så mycket mot massa andra inrikespolitiska saker i Tyskland liksom. Men ändå att också Tyskland på något sätt verkar se det här.
Rustar
liksom. De rustar liksom. Alltså,
vi har Tyskland som rustar igen. Ja. Det brukar aldrig sluta bra. Men de gör ju verkligen det.
Ja.
Och, i någon typ av då krigskenianism som folk beskriver det som. Liksom. Kan du inte förklara kenianism lite här?
Nej, men
någon typ absolut, av så här, starta ekonomin genom att satsa extremt mycket på statliga tillgångar.
Precis, staten drar igång projekt liksom som stimulerar.
Bygga damm!
Precis, och då anställer man massa folk för att göra det, och då får de löner som de kan spendera i ekonomin.
Bygg en Leopard 2-8!
Och så kan det driva runt. Och jag menar, så var det väl typ USA kom ur depressionen i samband med andra världskriget. Att man började rusta, och det satte liksom fart på hjulen i ekonomin.
Sen så byggde såklart, de båtarna. Båtarna man inte får röra.
Nej, precis. Men sen så är det ju såklart att de själva inte var sönderbombade efter andra världskriget, då gav de ju också pole position liksom, för att verkligen bli supermakten de blev efter det. Ja, men det är ju ändå, andra världskriget är på något sätt transformativt i den betydelsen att faktiskt göra USA så dominant som det var efter då. Liksom.
Ja, det är transformativt på många sätt.
Verkligen såklart, men bland annat det liksom. Och jag menar återigen då i det här typ geopolitiska dataspelperspektivet, så med den här situationen som du just pratade om, liksom Europas ekonomiska svårigheter och sådana saker, liksom kanske en sån sorts kenianism skulle lösa en del av de problemen. Liksom. För det är också någon sorts, det är något annat än nyliberalismen som har varit så förhärskande i Europa, liksom, att man ändå gör det här liksom, stora statliga projektet och så. Och att man kanske då inte gör det genom att bara skapa nya marknader, utan att faktiskt liksom, kontrollera produktionen. Liksom så. Men jag menar, det är också så typ, jag läste också någon sån här typ krönika i vad fan det nu var, Spiegel eller någonting liksom, som var så typ, tack för den här tiden USA, nu ska Europa satsa på sig själva och det är dags för en ny renässans i Europa, och liksom nu när vi bryter det här bandet med USA, då kommer vi blomma upp igen liksom.
Dumpa honom, fabulous Europa.
Lite känner man ju så, det som händer ofta när liksom en supermakt går ner är inte att den supermakten som var före den kommer tillbaka.
Nej, det är inte,
utan det är ju att det är en ny supermakt som kommer on the rise, alltså Kina.
Mm.
Liksom, det är inte Europas tur igen.
Nej.
Tror inte jag liksom, att det är rimligt att
Europa
tänka sig.
Europa är 45, röker och har tre ungar.
Precis.
Det blir inte så fabulous den här
gången. Och nu coolade liksom 35-åringen liksom. Ja. Men det är inte din tur. Nej, för den sakens skull. Liksom. Alltså,
det kan vara roligt ändå. Det är inte det jag säger.
Nej, jag vet inte. Då finns det någon så här socialdemokratisk lockelse i liksom att tänka så. Tänk ett starkt Europa som liksom får igång sin ekonomi. Det kan vara bra för välfärd och så vidare också.
Det är också jättebra för att starta superstora krig. Precis, där det dör flera miljoner
exakt,
människor.
Exakt så.
Så verkligen. Det kanske man är lite så.
Ja.
Jag kan ta att den här att jag har lite reallöneminskning varje år. Jag tar nog hellre det än att mina barn ska skickas och dö. Men ja, absolut, men jag måste välja.
Men problemet är väl att man inte får välja då.
Nej,
liksom.
Det är ju det. Utan att det, här, det är lite som Turkiet.
Ifall det här kommer hända så kommer det hända i alla fall. Liksom. Mm. Men då kanske man istället kan hoppas på liksom, att precis som i såna liksom ibland i såna starka keynesianistiska situationer så kanske det kan finnas någon liksom utrymme för kamp för bättre villkor som kan generaliseras till en vidare klasskamp liksom.
Mm.
Det är verkligen önsketänkande
ja,
som du har liksom,
ja,
det får man spekulera i framtidsscenarion. Det känns ju kanske mer troligt då att så här, en utvidgad klimatkris och bara mer krig världen över overlords i Kina, liksom, står för dörren. Men ja,
nej,
ifall man ska liksom på något sätt, ifall man tänker på vad kan komma ut det här
nej,
som en möjlighet.
Samtidigt på något sätt liksom som vänster försöka orientera sig i det här, liksom. För det är ju också svårt. Alltså, jag tänker ju att, för det jag menade innan med att liksom en europeisk försvarssatsning eller liksom ett Europa som på något sätt gör sig redo för krig på något sätt, att det kommer att te sig annorlunda nu, så menar jag att inom de närmsta 20, 25, 30 åren så är det inte överhuvudtaget på tapeten att Europa ska kunna ta sig till den punkten där USA befinner sig idag. Vilket gör att den typen av krigföring som Europa kommer att behöva göra då kommer att vara väldigt brutal eller trubbig i relation till det USA håller på med. Alltså att bygga upp den typen av informationsnätverk, det man kallar det för kill chain, som vi har gjort ett helt avsnitt om, alltså att man snabbt tar beslut för att utföra, liksom, det är det USA har pyssat med, det är det USA har lärt sig de senaste 50 åren av att kriga mot olika fattiga människor. Liksom. Utan jag tror att den Europa i krig kommer vara mer likt Ryssland i krig. Det kommer vara mer lärdomar från andra världskriget. Liksom.
Men man skulle ju kunna hoppas också naivt då liksom att en europeisk satsning faktiskt skulle vara en försvarssatsning och inte så nu ska vi göra oss till världspolis liksom. Alltså,
nej men tänk dig ett Frankrike som har buffat sin försvarsmakt ännu mer.
Jo, alltså jag säger att det är naivt ju, liksom. De kommer ju åka runt och begå människorättsbrott.
Molly, we're back!
Ja, precis. Fattiga länder där bruna människor, liksom, så är det ju. Ja.
Så att jag tänker att det är liksom svårt att orientera sig samtidigt liksom som i att man då parallellt inte kan liksom leva i en låtsasvärld där ett kraftigt försvagat Europa inte kommer vara tvungen till att antingen bibehålla den demokratin som det liksom så långt den har kommit i Europa eller kämpats fram i Europa, kommer att försöka liksom behöva beskydda den delvis med vapen mot andra stater, Ryssland till exempel. Och ett kraftigt försvagat Europa på grund av att USAs militära paraply inte längre skyddar det är ju också sårbara för den typen av angrepp. Liksom.
Precis, det är det här man, eller du har sagt att det är ett citat liksom, alla länder har en armé, sin egen eller någon annans. Ja. Liksom, att det stämmer väl här. Antingen så har man sin egen eller USAs nu som vi har nu då, eller så har man sin egen eller Rysslands. Liksom, att det,
ja. Så att det är ju liksom, det kommer ju vara en fin balansgång att gå att för många länder att inte bli hotad med krig för att göra eftergifter på olika sätt för att blidka andra länder. Samtidigt så är det väl intressant att vi befinner oss i den liksom transformativa ögonblicket där vi liksom också någonstans blir hotade av USA. Vi kommer inte skydda er om inte ni går med på de här olika sakerna. Liksom.
Ja. Ge oss Grönland och
vi ska ha
sluta
vara
så bögiga.
Framförallt ska vi ha olika mineraler.
Ha olika mineraler.
Och så ska Andrew Tate, han ska
frias.
Han ska frias liksom.
Ja.
Så att vi befinner oss liksom i den positionen. Men samtidigt så kan man väl också se att Trumps politik kanske också kommer segra i Europa.
Absolut.
Eller liksom en europeisk variant av den. Och då är ju läget väldigt annorlunda. Alltså då är det helt andra frågor som måste ställa sig. Men vad gör vi då? Vad gör vi ifall hela väst är så, ja men fascism är lösningen på det här?
Vi prövar det en gång till nu. Ja. Ska se hur det går den här gången. Ja men precis. Och så nu, apropå då, Erdogan förbjuder sina fiender. Le Pen blev ju förbjuden att verka politiskt i Frankrike 5 år idag liksom. Och jag menar inte att det är samma sak som...
Det är exakt som Joakim Medin.
Ja, precis. Men hon låg väl 1 mäta i liksom polsen för nästa presidentval fram tills detta. Liksom. Mm. Så det är ju verkligen en reell liksom, fråga, det där, hur det kan bli. Och jag menar, tänker, man skulle också kunna föreställa sig, tänka kring någon liksom parallell med hur liksom även socialdemokrati och vänsterprojekt i Europa under Sovjetunionens existens, och framförallt kanske den tidiga biten av det, liksom på något sätt fick ett större handlingsutrymme för att man liksom hade det hotet i ryggen på något sätt. Liksom. De kan backa oss, och eller ifall ni inte ger oss lite eftergifter så kan det bli samma sak som det har blivit där. Liksom. Nu är ju Putin har ju backat Front National till exempel, liksom då, just som vi pratade om med Frankrike. Skulle man kunna tänka sig en motsvarande situation, en riktigt mörk framtid då, där liksom fascistiska krafter i Europa är uppbackade av ett Ryssland som säger, nu får ni liksom inte sätta åt dem här, när de, som då Le Pen, begår massa ekonomisk brottslighet, för att då kommer vi in liksom, på något sätt.
Vi kräver detta av er liksom. Och eller då å andra sidan, alltså att USA...
Ja visst, precis. Eller USA gör motsvarande, för att ja. Nu verkar det vara samma precis. Ideologi på båda hållen liksom.
Ja, nej, det kan man tänka sig. Det kanske är så att det inte är USA som är på väg att kollapsa, utan att det är EU som är på väg att kollapsa. Och att det är Europa som är det. Och att vi rullar tillbaka till liksom pre-andra världskriget. Liksom. Att Europa igen blir olika nationalstater som framförallt har en inbördes konkurrens.
Europa klarar inte Amerikas rug pull. Liksom, att då är det det som... Ja. Det var lite olika spekulationer om framtiden. Men jag tänkte att bara det var en intressant punkt här att spekulera lite och tänka lite längre. Liksom.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack, Kalle.
Malmö.
För och klippningen. Hoppas du har kul på restaurangen.
Tack alla jingelmakare.
Tack jingelmakarna. Och tack våra patroner. Men också tack till allt annat på webbshop. Där man kan köpa en t-shirt om man vill göra det. Och man kan följa oss på olika sociala medier. Nu skriver jag mest på Blue Sky. Jag heter Martin Hansson där. Det heter Myran Andersson.
Ja.
Man kan följa oss på Facebook. Det heter Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram. Det heter eld.och.rörelse.
Jajamän.
Bli patroner.
Japp.
Japp, japp. Hoppas att Joakim Medin är släppt när detta avsnittet släpps. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack.